Den som tror på Jesus ska inte komma på skam, står det i Romarbrevet 10 och vad det är, 11 eller någonting sånt där. Den som tror på Jesus ska inte komma på skam. Det finns ingen skam över våra liv. Och den skamlösheten, om jag får uttrycka det så, det låter ju lite riskabelt det här. Den beror ju alltså inte på att vi håller synderna bakom ryggen och låtsas som de inte fanns. Utan den beror ju på att vi i all ödmjukhet har fått ta de bördor som tynger oss och lägga dem på honom. Och han längtar efter att få ta dem ifrån oss. Men det här att komma med dessa bördor, komma med allt det som så att säga man skäms för, frimodigt inför nådens tron. Och det tycker jag egentligen är så ljuvligt när man sitter i ett själavårdssamtal. Att liksom få klargöra för den människa man samtalar med, det finns ingen skam. Vi kan tala helt fritt om allt. Det finns ingen skam. Och just därför kan vi tala. Just därför kan vi be. Det finns ingen skam. Vi kanske ska titta lite i Johannes 4 kapitel. Den här berättelsen om kvinnan som Jesus möter vid brunnskaret i Sykar. Johannes 4 kapitel. Vi läser inte hela texten, men jag förutsätter att du kan. Vi ska läsa här var i den istället. Mitt i solgasset, mitt på dagen, kommer Jesus till Sykar i Samarien. De flesta rättrogna judar gick en lång omväg runt Samarien när de skulle från Jerusalem till Galileen. Men Jesus gick rakt igenom och han träffade denna kvinna. Hon kommer ensam och hämtar vatten mitt på dagen, då vanligt folk ligger och sover middag. Hon vill slippa träffa folk och det är helt klart under samtalets gång varför hon vill slippa. 5 män har du haft och den du nu har är inte din man. Sånt kallades för horeri på den tiden. Och hon var säkert djupt föraktad. Hon var nog det stora samtalsämnet i Sykar. Och det här kanske var en tragedi i hennes eget liv. Det här var säkert ingenting hon hade eftersträvat. Men nu var det som det var. Och Jesus kommer och han är fast besluten att lösa henne. Och han lyckas över måttan. Vi ska se när det hela är över så att säga. Då springer hon in i stan. Jag tycker hennes replik, när hon plötsligt springer in till de människor hon förut för allt i världen vill att undvika, den är märklig. 28 och 29 verserna. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Det gick ut ur staden för att söka upp honom. En sån knepig replik. En man som har sagt med allt vad jag har gjort, det hade ju de också gjort. Säkert i årtionden. Och det var ju för att de hade sagt det som hon absolut inte ville träffa någon vid brunnen. Men de hade sagt allt vad hon hade gjort. Så hon hade blivit uppfylld av skam och ensamhet. Och Jesus löser henne ur ensamheten. Inte genom att bagatellisera och inte genom att vara tolerant och säga att ja, det spelar ingen roll hur vi lever, kära du, bara vi har varandra, tralalala. Nej. Han talar med henne om allt vad han har gjort, men han löser henne från skammens börda. Och det hade han inte kunnat göra om han hade undvikit det som var hennes plåga. Det är så viktigt. Men vi ska se hur han går tillväga. För han gör det på ett väldigt finurligt sätt. Han vet allt om henne i det ögonblick han träffar henne. Och han flyger inte på henne glatt viftande och säger att kunskapens ord till dig. Utan han börjar en helt annan ända, fylld av omtanke, nåd och kärlek. Han börjar be henne om vatten. Det tycker jag är så underbart. Vet Gud, han kommer till oss och så säger han det att jag skulle vilja kalla dig ut i tjänst. Och vi har svårt att ta emot det där. Ibland får vi för oss att Gud, han är så hjälplös och han är beroende av våra tjänster. Och om inte vi gör något så blir det inget gjort. Gud klarar inte av frälsningshistorien på egen hand, gjorde han visst. Och ibland så tänker vi det att ja, han kommer här och kallar oss till tjänst för han kräver saker av oss. Nej, det gör han inte. Han kommer egentligen inte för att få saker och ting gjorda. Han kan göra det bättre själv. Han kallar dig och mig ut i tjänst därför att han vill välsigna dig och mig över måttan. Och att sen andra blir välsignade på kuppen, det är bara en underbar biverkan. Han kallar dig till tjänst av omsorg om dig. Det ska du ha klart för dig. Jobbet kan han göra bättre själv. Men nu ber han den här kvinnan om en tjänst. Och kanske han därigenom också öppnar henne till att kunna ta emot något från honom när tiden är inne. Han kommer som om han vore hjälplös och ber om hjälp. Och då kanske hon också kan kännas vid sin hjälplöshet inför honom. Ge mig lite vatten. Hon blir förundrad. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Och då svarar Jesus. Och detta tycker jag är så underbart. Jag vill att du ska riktigt spana in den meningen. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Om du visste. Och det där kanske inte bara gäller henne, det kanske gäller dig och mig. Om du visste vad Gud har att ge och om du visste vem han är, då kanske mycket skulle vara annorlunda i ditt liv. Och att vi sitter fast och att vi kämpar och att vi har det så svårt, det handlar så mycket om att vi inte vet vem han är. Och vad han har att ge. Nu väcker han kvinnans nyfikenhet. Konstig främling det här. Men han verkar ju faktiskt ganska harmlös. Och han verkar ju inte så ofarlig i alla fall. Förresten, vad är det han pratar om? Han har ju inget att hämta upp vatten med. Och hon frågar. Och Jesus börjar tala om ett vatten. Som han blir törstig av igen. Och ett vatten som släcker livstörsten. Det här jagandet. Det här att vi ständigt ska bli något annat. Att vi ständigt ska uppleva något nytt. Att vi ständigt ska bli bättre än vi är. Livstörsten. Jesus säger det finns ett vatten som släcker den törst. Så att du kan acceptera dig själv. Och låta Gud älska dig i befintligt skick. Och låta Guds nåd utföra det förvandlingsverk som du behöver få ta del av. Du kan inte göra det själv, men Guds nåd kan göra det. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och nu blir hon riktigt nyfiken. Herre, ge mig det vattnet. Ja, nu är det dags. Gå och hämta din man. Det har han vetat hela tiden. Hela tiden har han drivit samtalet dit. Men han har hela tiden berett marken för att när den här uppmaningen kommer ska inte skammen ta överhanden och bryta relationen. Åh, vad finkänslig han är. Vad taktfull och omsorgsfull han är. Och kvinnan försöker lite grann att hålla sig i halvskuggan. Jag har ingen man, säger hon. Nej, säger Jesus. Det har du alldeles rätt i. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Det är alldeles riktigt. Och plötsligt så känner hon sig bara älskad mitt i hela sin jämmerlighet. Ett litet slag blir det här för jobbigt för henne. Och det kan man ofta se i själavård. När man liksom närmar sig pudens kärna så kanske personen börjar prata om något annat. Man börjar prata om kvinnopräster eller något annat sånt här. Och plötsligt så börjar samtalet att handla om, är det på det här berget vi ska tillbida Gud eller är det Jerusalem eller hur ska vi bära oss åt? Man spårar ut på den religiösa allmänningen. Och Jesus följer med ett litet slag och återför så småningom samtalet till utgångspunkten. Så att han får lov att tala om att han är Guds mor. Då har hon lärt känna honom. han är Guds son och han har accepterat mig. Och hon springer in i stan. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han måste vara Messias. Och det lustiga är att folket i stan som har föraktat denna kvinna, de reser sig upp ifrån sitt middagsläger och ruskar på sig och knallar med ut i solgasset. Den karn måste vi se. Vad i all sin dag har hänt med henne? Och hon är löst ifrån sin ensamhet ifrån den stunden. Här ligger fonder av hemlighet i det här. Detta Johannes 4:e kapitel är så innehållsrikt som man nästan baxnar. Men på något sätt, han har lyft skammens börda av denna kvinna. Eller om vi ska uttrycka det på ett annat sätt. Han har gett henne ett rent samvete. Och ett rent samvete kan du bara få som en gåva från Gud. Det kan du aldrig ta dig själv. Men hon har fått ett rent samvete. Och skammens börda är avlyftad. Och hon kan frimodigt gå in i stan. Och vad mycket ofrimodighet i våra liv som hänger ihop med denna skam. Och med det dåliga samvetet. Och vägen till det rena samvetet är inte alls att smussla med sina synder. Att smussla med sin brist, att smussla och försöka peppa upp sig. Utan det är en sanningens väg. Där jag ser sanningen om mig själv. Men det räcker inte. Den kan vi vara så plågsamt medvetna om så vi nästan håller på att dö. Utan att jag också får se sanningen om honom. Hela tiden är Gud ute efter detta. Att vi till sist ska hänföras av sanningen om honom. Tacksamheten ska flöda. Och det som får människor att vakna till inne i psyka, det är ju detta. Plötsligt kommer denna som gått och smugit runt husfasaderna och sett ut som hon avskydde sig själv. Plötsligt kommer hon frimodig, tacksam och glad. Vad i all sin dag har hänt? För att Paulus uttrycker sig här i Romarbrevet 8:15, vi har inte fått en träldomens ande så att vi på nytt skulle leva i fruktan. Här kallas det för fruktan. Men vi kan kalla det för skam. Vi kan kalla det för självfördömelse. Kärt barn har ju många namn och avskytt barn kan ibland också ha många namn. Men alla känner vi att vi här rör vid någonting som är så oerhört smärtsamt. Och som har med hela frågan om gemenskap och ensamhet att göra. Därför skammen är detsamma som förkastelse. Skammen är att inte höra hit. Och träldomen är ju alla våra ansträngningar att på något sätt tillförsäkra oss en egen plats i tillvaron. En plats där jag är trygg. En plats där inte jag plötsligt kan bli försmådd, bortkastad, föraktad, utstött eller kanske bara osedd. Utan en plats där jag finns med i ett kärlekens samspel med min omgivning. För det är ju vad vi längtar efter. Den tryggheten är vi skapade för och den kan vi aldrig förneka. Men på träldomens väg, prestationernas väg, kan vi aldrig tillförsäkra oss den plats. Utan det är tvärtom när vi har upptäckt att de är bara ovidkommande, de bara stökar till det, alla våra ansträngningar att köpa människors beundran, att köpa människors tillgivenhet, gör det bara mera komplicerat. Jag måste låta mig älskas som ett barn. Och vara villig att på barnets spontana sätt ge kärleken tillbaka och ge den vidare. Barnaskapets ande. Abba fader. Anden som säger någonting om fadern. Och jag tror att vi ska sluta där och så ska vi be en stund över de här sakerna. Jag tror att vi alla behöver få göra en rad upptäckter i våra egna liv. Alla har vi kommit, så att säga, en bit på spåret därför att Gud är med oss. Men vi kan behöva upptäcka mer. Käre Gud, Du har sett hur vi har suttit idag och läst lite grann i den här texten om farisén och tullindrivaren. Och det handlar ju inte om att vi ska göra som tullindrivaren, att vi nu måste sucka på något speciellt sätt. Det är skönt att det inte är så. Men din heliga ande har varit med oss idag och kanske överbevisat oss om att våra ansträngningar att behaga dig är ovidkommande, eftersom du hela tiden har varit så glad över att vi finns mitt i all vår brist. Därför skulle vi vilja, höll jag på att säga, nästan lägga ner vapnen. Lägga ner prestationerna och ansträngningarna och låta dig älska oss. Och så får vi upptäcka med din hjälp, Gud, att problemet är inte att få dig att älska oss, utan att vi alla är smittade av Adams basil. Att vi är så ovilliga att älska oss själva, att låta dig älska oss. Vi ville ju bli som Gud, inte återspegla din härlighet, genom att du älskar oss i vårt bristfulla skick. Herre, många av oss minns vår första tid med dig, då vi kanske efter att ha omvänt oss levde i en stor glädje, en smekmånad med Jesus. Så kanske det där har bleknat bort, därför att vi sa oss själva och varandra att det är nog bra att du är glad i Jesus, men här är lite saker som måste göras också. Nu måste du bli lite bättre, och nu måste jag bli lite bättre, och nu måste jag verkligen ta det här med helgelsen på allvar. Ja, det vill du ju här att vi gör. Men genom att låta din nåd förvandla oss, inte med våra strävanden och ansträngningar, då är vi tillbaka under lagen och fördömelsen. Och så dör smekmånaden sakta bort. Jag vill be till dig, Gud, för dem av mina vänner här som har varit med om svåra ting, kanske som den här kvinnan i Sykar, och som är så sargade inombords så att det är bara ord, kanske till och med innehållslösa ord, när vi talar om att låta sig älskas. Människor som känt sig länge övergivna av dig, kanske osedda av dig, som kämpat med detta att andra upplever så mycket och jag upplever ingenting. Jag ber om en särskild nåd över dem, Gud. Jag ber dig, Fader, att du ändå ska hjälpa dem av mina vänner här att sluta titta på sig själva och fråga: vad gör jag för fel? För just därigenom så tittar de ju bara på sig själva och inte på dig. Jag ber att du ska komma till dem och säga: om du visste vem jag är. Väck en helig nyfikenhet hos oss alla, Jesus. Hur just detta vem du är. Det är den stora hemligheten i våra liv. Vi lever i sån vanmakt därför vi vet så lite vem du är. Vi har försökt att tillägna oss så mycket kunskap i vad vi borde göra. Vi har så mycket kunskap i omlopp om andliga tekniker, böneteknik, hur man ska be för att nästan vigga av dig ett bönesvar, käre Gud. När hela vårt problem eller stora delar är detta att vi inte vet vem du är. Ta allt vårt intresse för oss själva och våra andliga tekniker och låt dem få falla i graven och dö. Och låt det få växa upp istället ett äkta intresse för din person. Vi ber att du smittar oss med Guds längtan. Inte bara en längtan efter det du kan ge, utan en längtan efter dig själv. Att få lära känna dig. Att få förstå hur du tänker. Att få förstå vem du är. Inte spekulera ut dig, utan vi får sträcka oss mot dig. Och du kommer oss till mötes med din heliga ande och förklara vem du är. Här är ingen trygghet i vårt innersta kan liknas vid den tryggheten som uppstår då. Och vi ser då kanske för första gången i våra liv hur ovidkommande våra ansträngningar är på många punkter. Och vi får förlösas till tacksamhetens och barnaskapets utgivande lovsångsglädje. Vi vill hålla fram skammens börda inför dig idag, Herre. Och många av mina vänner här har hemligheter. Det är nästan hemligt för dem själva. Men i alla fall tänker man, bara ingen får veta det här. Bara ingen får veta det här. Och så är det nästan så att vi håller det bakom ryggen också för dig, Jesus. Låt oss lära känna dig, Jesus Kristus. Så att vi också kan sträcka fram det som är vår skam till dig. Och få uppleva hur du löser oss från skam. Just genom att vi lär känna dig. Det är evigt liv att lära känna dig. Lös oss, Herre, ifrån all självupptagenhet. I den här stunden skulle vi vilja få överlåta våra dagdrömmerier till dig, Gud. De där som innehåller så mycket om vad vi ville vara och borde vara och kunde vara och skulle vara och måste vara. Vad vi ville lyckas med och vilken kung eller prins eller prinsessa vi skulle bli om vi lyckades. Vi vill ta allt och ge till dig, här. Och så skulle vi vilja att din ande bara gav oss nåden att vårt tankeliv inte sysslade så mycket om oss själva. Utan att när vi fick en stund för oss själva så började våra tankar liksom att kretsa kring dig. Och vi sträcker oss efter ditt ord. Åh, nu har en stund ledigt. Jag kan läsa ditt ord. Jag kommer att lära känna någonting som jag inte visste förut om dig. Och Gud, att du gav oss den hungern efter ditt ord och efter dig själv. Herre, vi lovar och prisar och tackar dig. Du renar oss med Jesu Kristi blod och vi ärar dig, Herre. Det vi inte kan göra, det både kan och vill du göra. Herre, vi gläder oss över att du inte är lagens Gud. Det är vi så rädda för att du skulle vara. Du har ju ändå gett lagen. Ja, det har du gjort. Men du har gjort det för att få en chans att ge nåden. För det är nådens Gud du är. Och vi skulle be att du löst oss från falska föreställningar om dig, Gud. Vi vill i denna stund bryta ner alla tankebyggnader och höga bålverk som uppreser sig i vårt inre mot kunskapen om dig, Gud. Alla våra besvikelseföreställningar. Vi vill i den här stunden lämna ifrån oss förvirring och besvikelser som kan ha uppkommit genom att bönesvar inte kom på det sättet vi hade väntat oss. Vi vill i den här stunden också lämna från oss all vår fruktan för dig, Gud, som vi kan uppfyllas av när vi ser din lag och ser vår vanmakt. Du är inte lagens Gud utan nådens. Och lär oss få upptäcka att nådens Gud, det är du. Och att lagen är given bara för att vi ska kunna komma ända fram till nådens tron. Och att frälsningen är så stor att du har fullbordat lagen, Jesus. Så att vi kan gå in genom öppningen i förlåten, frimodigt med alla våra svagheter, ända fram till nådens tron. För att få nåd till alla våra behov i rätt tid och på rätt sätt. Herre, vi prisar dig. Herre, vi tackar dig. Låt barnaskapets ande få vittna om att du är Abba, Fader. Amen i Jesu namn.